Välkommen till Retorikiska podden, Rätt podd. Jag heter Jakob Östberg och jag är professor i reklam och PR på Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet. Och idag sitter jag här i mitt arbetsrum på Kräftriket tillsammans med Camilla Eriksson och vi ska prata lite om mina forskningsområden kring konsumtionskultur och hur det relaterar till frågor om reklam och PR.
Oh, tack Jakob för att du är med. Jag hade ju inte då lyckan att ha dig som professor när jag själv gick på IHR. Utan du har ju som tillkommit i efterhand och det här med Kräftriket är också nytt för oss gamla IHR-are. Men det är fantastiskt fint här, måste jag säga. Jag har däremot lyssnat på dig vid ett antal tillfällen och när du nu senast pratade om övergångsritualer så var jag så här, nej men nu måste jag be. Jag vill så gärna att han ska vara med på den. Och då sa vi ja. Och därför är vi här. Och om jag bara kastar över till dig lite så här. För att det här med hur vi konsumerar. Det är ju väldigt bestämt utifrån kultur. Och det jag tyckte var så otroligt intressant. Det jag inte har slutat tänka på efter förra gången jag lyssnade på dig. Det är just det här med övergångsritualer. Men du kanske vill köra någon annan liten intro till att kasta dig in i ämnet. Jag lämnar över till dig.
Ja, nej men det är väl en sån här kärnfråga när man tittar på de här frågorna. Att man försöker förstå varför folk konsumerar som de gör. Varför folk köper de sakerna de har. Varför de omger sig med en massa prylar på det sättet som de gör. Och det där kan man ju ägna mer eller mindre energi åt att titta på. Men jag försöker förstå det som att... Och det som jag tog upp det då på den här föreläsningen som du var och lyssnade på. Det är att någonstans så är ju mycket av konsumtionen som vi ägnar oss åt i dagens konsumtionssamhälle. Inriktad på att berätta någon slags historia om vilka vi är. För oss själva och för andra. Vad som man ser där är att den här historien. Ja men vad är det då som gör att man vill berätta historien på vissa sätt. Och då tror jag att en viktig del i det. Är att vi känner oss lite osäkra. Vi har tappat en del av de gamla mallarna vi hade för vilka vi är. Det brukar vara mycket mindre komplicerat. Som existentiell ångest har väl alltid existerat i någon mening. Men en ny typ av så där vardagsexistentiell ångest kring vem man är. Därför att de gamla mallarna för hur man ska vara som barn och som vuxen. Och som förälder och som partner och som professionell på arbetsplatsen och... Ja, som kompis. Alla de där gamla strukturerna har lite försvunnit. Och istället för dem, och då kan man prata om det som att det är olika sociala statusroller. Där mallen för hur man ska leva upp till de här sociala statusrollerna har lite vittrat bort. Och där har marknaden kommit in och tagit en väldigt stark position. Och ger oss en massa förslag på hur vi skulle kunna vara olika saker. Och i det här språket när vi försöker tala om för oss själva och för andra vilka vi är. Till exempel, jag tycker att just övergången mellan att man är barn och man är vuxen är ett väldigt tydligt exempel. För ja, när sker det egentligen? Många traditionella kulturer har ju väldigt liksom, fixa ritualer kring det. Så att alla, såväl de som är ja, de som ska gå från den ena statusrollen till den andra, vet om var de befinner sig och det omgivande samhället. Idag är det inte alls så i vårt konsumtionssamhälle.
Nej, utan, jag tänker på det här med tidigare så var religionen en väldigt stark faktor i de här övergångsritualerna och där man konfirmerades. Man var väl, vadå, 14 år, vi kristna, ja. Som jag inte är. Men konfirmerad är jag. Och sen det här med att ta studenten var ju också mycket, mycket större förut än vad det är idag. Idag får ju alla i princip ta studenten, ja, men visst, oavsett om de har klarat uppgifterna eller ej.
Nej, men det har funnits sådana här tydliga, även i vårt samhälle så har det funnits väldigt tydliga ritualer kring ja, men när blir man vuxen. Studenten, ja då skulle man liksom symboliskt sett ta ett glas vin för nu, välkommen in i de vuxnas värld och sådär. Studenten, man flyttar hemifrån, kanske en viktig del, vilket under lång tid var ganska självklart att man gjorde när man hade tagit studenten.
Ja, det gör man inte i storstäder i Sverige. Nej, för det finns ingenstans att flytta till.
Och så någonstans kan man säga att idag så tappar man sin status som barn. För att vara barn eller definiera sig själv som barn. Ja, det verkar man inte göra jättelänge. Utan det klipper man ganska tidigt. Och sen är man en slags vagt stadium. Inte riktigt vuxen. Fram tills väldigt sent. Men det finns ju de som är långt över 30. Och som säger så här, ja, snackar om vuxenpoäng och sådär. Och tycker det är spännande när man skaffat bil och... Och så, där, att man, så att man i någon slags statuslöshet.
Ja, det tar mycket längre tid att bli vuxen idag, ja. I vårt samhälle.
Ja, men visst. Och det där är ju företag ganska duktiga på då, att på olika sätt ge verktyg som man kan använda i sitt, ja, för att uttrycka då, tala om för folk att nej, men jag är minsann inte barn längre, titta här, jag går ju i kavaj, det är vuxet, eller jag har ju på mig en, ja, nu har jag inte någon liten löjlig toppluva längre, det är bara barn som har, nu har jag istället en, ja, vad det nu kan vara som känns mer vuxet. De flesta huvudbonader känns ju något juvenila, men det är en annan
och sak. Ändå ser vi 30-plussare som sitter med mössa på inne på arbetsplatser.
Ja.
Om du som lyssnar är en sån, jag ber om ursäkt, men ta av dig mössan.
Ja, jag kan bara skriva under på det. Nej, men så att det är mycket otydligare. Och det är just där de här övergångsritualerna, för om man tittar på traditionella samhällen så har de ofta arrangerat det där på olika sätt så att man ganska tydligt synliggör att nu gör jag mig av med, man skiljs från sin gamla sociala identitet. Nu är du inte längre barn och så går man in i någon slags statuslöst tillstånd innan man så småningom då inkorporeras ganska så snart i en ny social statusroll och allt det här sker liksom nästan på en offentlig scen.
Ja, men jag ser det ju själv, jag har två döttrar, eller jag har fyra döttrar numera. En som är 5, 2 som är 8 och en som är 11. Och hur de går i den här, jag tycker att dels av puberteten, själva tonårsriterna har börjat mycket tidigare idag än vad de gjorde tidigare. Jag kommer inte ihåg att jag när jag var 11 år gammal var, du vet, på det sätt som de är idag. Och ändå när de sover över hos oss så vill de att jag ska hitta på en saga, vilket jag har gjort som de var 6 år gamla. Och jag blir så här, men vill ni verkligen höra sagan fortfarande? Ni har ju blivit så stora. Och de bara, nej, ja, berätta saga. Sådär. Så att hela den här spektrat från, jag är barn och jag vill bli behandlad som barn ibland. Men jag vill också bli behandlad som vuxen. Det tycker jag har dragits ut. Vilket gör det ännu svårare. När sker då övergången?
Mm. Och svaret på det är väl att det sker ingen tydlig övergång. Utan plötsligt någon gång så kanske man tänker att oj, herregud, finns det nog ingen återvändo, nu är jag nog vuxen. Men många gånger så spelar man ju med de här parallellerna parallellt. Och det finns ganska mycket forskning som tittar på det. Inte minst när det gäller, ett tydligt exempel är just kläder. Där barn i tweens, mellan barn och tonåring i den åldern, är väldigt duktiga på att med fingertoppskänsla veta exakt vilka signaler de ska skicka ut i vissa sammanhang. Och de vet precis vad som inte liksom kommer att passera föräldrarnas granskande ögon. Men de vet å andra sidan vad som inte kommer att passera kompisarna på skolans granskande ögon. Så att, och det är inte alltid de två harmonierar särskilt väl. Så då får man lite jobba med att ha någonting litet i skolväskan som man kan plocka fram för att inte framstå eller stoppa undan eller vad man nu jobbar med. Men för att iscensätta de här rollerna på olika sätt i olika sammanhang.
Mm, och vi ser också att när olika klädkedjor tar steg i olika riktningar, till exempel att de skapar BHs för väldigt små tjejer, vilket uppror det blir bland både småbarnsföräldrar och tonårsföräldrar och barnen också. Nej, men jag har inga bröst, jag ska inte ha en BH, en topp på sin höjd, så. Den här sexualiseringen som jag tycker trycks ner längre ner för att sälja mer. För att skapa ett utrymme av ett behov som ska uppfyllas.
Ja, och där ser man ju liksom de här flagranta övertrampen när det verkligen blir en dialog. Men oftast så sker ju det här, det sker ju hela tiden, men vi tänker inte på det. Och det är inte heller så att jag vill säga att det är ett problem med liksom de små nyanserna som är kring att man kan spela med, är jag vuxen, är jag barn och sådär. Men det är ju problematiskt just när man då till exempel sexualiserar barn. Varför gör man det? Jo, för att man vet att det är en eftersträvansvärd social roll att ha element av att vara vuxen. Och då kan man då ge barn det här. Jag menar, man säger ju till barn från en väldigt, väldigt tidig ålder så där att ja, men du är en stor tjej nu. Så att nu du kan göra det här, nu är du en stor tjej. Så att man lockar hela tiden med att den här sociala rollen att vara stor ger access till massor av möjligheter. Så att det är inte så konstigt att det blir så.
Nej, och när till och med en 5-åring pratar om när jag var liten, då har man lite svårt att hålla sig med skratt. Men det är ju så i deras värld.
Mm.
Och om man då flyttar upp det här lite grann, om vi går upp i åldern lite, vad ser vi för någonting där?
Ja, alltså, saken är den att det slutar ju aldrig heller, utan man ser det här identitetsarbetet, för jag för en nyckeldel i mitt sätt att förklara konsumtion är ju att det handlar väldigt, väldigt mycket om identitet. Om man tar bort det ur ekvationen så kan man inte förklara så mycket av den konsumtion vi ägnar oss åt. Att vi slänger bort saker som är knappt använda överhuvudtaget. Många köper kläder som de hänger in i garderoben som slänger dem utan att ens ha tagit bort lappen. Varför det? Jo, därför att de inte längre, när man väl plockar fram dem, kändes som någonting som på ett korrekt sätt kan representera vem jag är. Eller så kanske man tänkte när man stod där för affären och provade, ja, kan det vara för något lite järvt, säga att jag provade ett par jättetajta jeans och tänkte att nu är det dags, nu ska jag också se ut som en riktig Södermalms hipster. Och så står jag där i affären och tänker att jo, jag kan göra det här, det här funkar för mig. Och sen kommer jag hem och så känns det aldrig riktigt så bra. Jag är inte riktigt redo, utan jag tänker imorgon kommer det kännas bättre. Och sen någonstans har tåget gått och man tänker att nej, det blev inget med det här. Jag kunde inte vara den jag trodde jag skulle kunna vara.
Nej, och när du pratar om det här, då tänker jag ju på Katz och hans fyra funktionella, alltså på vilket funktionellt sätt som du kan styra attitydförändringar hos människor. Och det är just en av dem, den här identitetsskapande, inte bara i kläder utan i hårfärg och smycken och klockor och skor och allting yttre som syns. För att du ska uppfatta mig så som jag vill bli uppfattad.
Mm.
Så det här är ju gammal forskning som revitaliseras och görs på ett nytt sätt idag. Men de här tankarna har ju funnits länge. Och jag tänker att det måste ju då, i min värld betyder det då att då är de tankarna sanna.
Ja, så kanske man kan säga det. Men absolut, det här är ju inte någonting som har kommit nytt. Utan det här med hur stor del våra ägodelar har för vår upplevelse av vilka vi själva är, är någonting som alltså dels har det pratats om det där inom filosofin under flera tusen år, och det är ingen slump att till exempel munkar och andra sådana som ska komma väldigt nära sitt sanna jag, att man tar bort ägodelar från de här personerna. Så att de då inte ska stå i vägen, inte ska obstruera den rena tanken, och att man ska liksom stå i vägen för, då i munkarnas fall, en relation till Gud. Men även andra som inte tror på några högre makter kan ju ofta då känna att genom att ta bort massa lullull som man har omgett sig med, så kan man då komma närmare någon slags sant jag. Så att vi har någon slags intuitiv upplevelse av att objekt används för att bygga upp en bild av vilka vi är. Sen har det ju ifrågasatts ganska mycket av filosofer på senare år, den här tanken om ett koherent jag som är någon slags kärna som man sen bygger på. Men det är en lite annan frågeställning. Men det är absolut inte så att det är någonting som man har kommit på nu de senaste åren. Och inom psykologin så växte de här idéerna fram väldigt mycket på 50-talet, där man började förstå allt mer, liksom, när interaktionismen hade varit tidigare så 30-40-talet, men det slog verkligen rot och kom in i reklambranschen ungefär runt 50-talet, efterkrigstiden, när det boomade ordentligt på den amerikanska marknaden. Att man förstod det här interaktiva spelet, att folk är medvetna om att andra hela tiden bedömer dem på samma sätt som man själv bedömer andra, och att man då speglar sig, man ser sig själv i spegeln på morgonen och tittar och tänker att jo, men nu ser jag, det här ser okej ut. Så tänker man inte egentligen, jag tycker att jag ser okej ut. Man tänker, nu tror jag att andra kommer tycka att jag ser okej ut. Så det här att man plockar in den där andra och den blicken utifrån hela tiden. Det blir väldigt, väldigt uppenbar. Så att, och sen dess har det ju varit nyckelverktyget i reklammakarnas verktygslådor. Att så ett frö av osäkerhet kring uppfattar andra mig verkligen så som jag vill? Nej, det gör de nog inte. Och sen så finns det snälla företag som hjälper oss att få den där rätta bilden.
Ja, men jag tänker på det. Ångesten är ju alltid närvarande i kommunikation. Och när man pratar med människor som inte är så teoretiskt bevandrade inom kommunikation, så brukar de titta lite skumt på mig och säga, men vad pratar du om? Ja, alltså det finns ju flera triangulära teorier som egentligen bara går ut på, antingen så identifierar du en befintlig ångest eller så skapar du den. Så trycker du på den så att folk mår lite dåligt. Och sen kommer du med din produkttjänstidé och så är du det här ångestdämpande pillret, om jag ursäkta liknelsen, som de kan välja att bara sälja och så är allting bra. Mm. Så. Det är lite det både PR och reklam och retorik och semiotik och alla olika slags varianter av att förmedla budskap handlar om.
Absolut. Jag brukar säga att företag vill absolut ha nöjda kunder, men absolut inte kunder som nöjer sig. Det finns ju ingenting som skulle kunna vara hemskare för företagen på en aggregerad nivå än att folk plötsligt lutade sig tillbaka i soffan och tänkte, nej, jag har det riktigt bra. Jag är nöjd med allt som det är. Jag behöver ingenting. Det skulle vara slutet på hela vår... Ja, ekonomin skulle kollapsa ganska snabbt om folk faktiskt var nöjda. Så att det är väldigt viktigt att folk inte nöjer sig utan tänker att livet skulle kunna bli lite bättre. Eller egentligen inte livet, utan jag skulle kunna bli en lite bättre version av mig själv om jag bara...
Mm.
För det är det som säljs. Och det är lätt att fastna på de här som exempel kring kläder och sådär. Så slår folk ifrån sig och tänker att ja, men det där gäller inte mig. För jag håller inte på att köpa en massa kläder och sånt. Utan det, nej, sånt där ytligt, det är ingenting för mig. Men tittar man på ett företag som IKEA. Som på senare tiden har haft några olika stora kampanjer. Dels kring sin nya sängkollektion. Ja, vad säljer de där egentligen? Jo, men där visar de ju upp i sin marknadskommunikation massor av människor som inte är så pigga som de skulle kunna vara. Vem känner inte igen sig i det där? Att man, ja, jag skulle nog kunna sova en smula bättre på natten.
Eller lite längre.
Eller lite
låt
längre.
Låt mig få stiga upp lite, nu vet, sova lite mer på morgonen så skulle allting vara mycket, mycket bättre.
Ja, och just det där vet jag inte om IKEA har en lösning på hur man ska kunna organisera sitt liv så att man får sova längre. Men däremot så vill de ju tala om för oss att du utnyttjar nog inte de där lite för få timmarna du får i sängen på maximalt sätt. För att det är nog för varmt, eller för mjukt, eller för hårt, eller för vad det nu kan vara. Så att det är ditt eget fel om du inte lever upp till, ja, om du inte sover tillräckligt väl. Men vi har lösningar.
Mm.
Och så sår man ett frö hos alla de där som sitter så här i hösttider och känner att, åh herregud vad trött jag är. Tänker man, ja men jag kan göra någonting åt det. Det är mitt eget fel.
Ja, och jag menar, vem är inte trött när november kommer och vi... tidsskiftar och allting är mörkt hela tiden och man vet att det är en månad kvar till det vänder.
Ja, men visst, det känns ju... Ja.
Men det är ju klockren. Ja. Alltså det här med också att man tajmar yttre omständigheter som man inte kan påverka.
Mm.
Men att man tar med det i sin marknadskommunikation.
Ja, och men också andra exempel just från IKEA. Man har haft massor av garderobslösningar som de har gjort mycket reklam för. Så här, nu kan du organisera upp din hall på bästa sätt. Och det de säger där är att, ja, är du också en sån där som någon gång emellanåt kommer hem från jobbet och sen så blir du lite på dåligt humör för att det ligger skor överallt och det ligger jackor slängda och allting. Känner du så är det ditt fel. Du skulle kunna organisera din hall på ett rationellt sätt och så kommer ditt liv bli mycket bättre. Du kommer kunna vara mycket, du kommer vara så där harmonisk och härlig mot din partner och mot dina barn, så kommer du inte snäsa och fräsa utan du kommer bara vara en härlig människa. Så säger de någonting om den, ja, hur man skulle kunna vara, man skulle kunna bli en bättre version av sig själv om man bara lät sig svepas med i de här tankarna om de här marknadserbjudandena. Och nu låter det som att jag sitter här och bashar IKEA och säger att det är dumt för det, men det är ju inte det jag är ute efter, utan det är bara det sättet som vi jobbar hela tiden med att tala om för oss att vi skulle kunna bli en lite bättre version av oss själva, om vi bara tog hjälp av de här vänliga företagen.
Men är det inte alltid så att det företag säljer är egentligen, om företag är smarta utifrån mitt perspektiv, så säljer de hjälp. Jag hjälper dig. Jag hjälper dig att lyckas.
Absolut. Ja, men så är det definitivt. Och de som har insett det att man ska spela den rollen, det är ju oftast de som lyckas, som har lite mer visionära kampanjer och ser att ja, men kan vi bli en pusselbit, kan vi känna som någon som kan, ja, men just få folk att leva ut på ett bättre sätt, socialt sätt eller vad det nu kan vara. Och på ett kollektiv nivå så skapar det där ju en känsla hos väldigt många om att man inte riktigt räcker till. Enskilda företag har ju absolut inte det uppsåtet att ja, nu ska vi underminera folks självkänsla och få dem att må riktigt dåligt. Det tror jag verkligen inte.
Fast men, de borde.
Ja, det kan man kanske tycka att de borde tänka efter. Men, och en del företag, de jobbar ju bara på det. Liksom. Inte minst i skönhetsbranschen, tala om för folk att ja,
oj vad rynkig du har blivit. Har du fyllt 40?
Ja.
Nej men nu måste du börja använda den här antirynkkrämen som vi har tagit fram till dig.
Har du fyllt 40 så är det för sent med antirynkkräm. Då är det bara botox som gäller. Rynkkräm är för 20-åringar.
Ja, jag tycker att det är väldigt spännande också hur man i olika skeden av livet att de försöker, för det går ju inte att vara en sån nörd som jag är, som du är, att gå omkring i samhället och inte registrera och analysera saker och ting som väller över en, reklammässigt eller PR-mässigt eller så vidare. Är det någonting särskilt som du har tänkt på senaste tiden, någon trend som är på uppgående?
Nej, nu blir jag lite tagen på sängen här, så jag kommer inte på någonting sådär som jag kan bara nämna direkt. Men jag har funderat mycket på just det här, de budskapen som inte företagen ju tänker att de kommer med, men som ligger där bakom och som jag tror odlas fram. Så jag har varit rätt så fascinerad av att titta på reklam för nya kök, men också för saker som grillar och sådär. Som väldigt mycket talar om för oss att det finns en fantastisk annons för Weber-grillar där det står någonting i stil med, jag kommer inte ihåg exakt hur det står, att ingen kommer över för att äta lite mikrad mat. Implicit menar de, ja, har du en schysst grill så ja, då kommer folk vilja komma och hälsa på dig och det kommer bli så där härligt avspänt socialt som det blir i reklamen när man slänger på lite på grillen och folk poppar över. Och på samma sätt när nya kökreklamen är ofta sådär att ja, men nu kan du göra en köksö och så kan du ha lite olika smarta lösningar så att matlagningen blir enkel och härlig och du kan stå
social.
Där och social, du kan stå där med glas boxvin och vara lite charmigt trevlig samtidigt som du konverserar dina gäster och allting är så enkelt och fläkten tar upp allt ost. Det är inte så att de stackars gästerna kommer liksom gå där och dofta bacon nästan kvällen, för att det där fixar, ja, sådär, att allting blir så härligt och enkelt och socialt.
Och de bästa festerna är ju alltid i köket.
Och med det de också då säger och pekar på är väl att det finns säkert väldigt, väldigt många där ute som tänker att ja, alla andra verkar ha så mycket härligt umgänge. Jag borde verkligen anstränga mig mer. Jag är kanske inte en så bra värd. Eller jag bjuder ju inte ens in, herregud. Och då förstärker de här annonserna där känslan av att ja, nej, men visst, så är det ju. Att hade jag bara varit en sån här härlig lirare som slängde på lite långkok på grillen och sen ringde runt, skickade, la ut på Facebook. Ja, nu ligger det på här. Kom över. Så kommer folk flockas och sånt sådär. Det går ju inte till så. Men i reklamens värld går det till så. Och det ser så härligt ut. Och så tänker man att tusan också. Nästa sommar, då ska jag bli mycket mer än sådär. Så att den här känslan som de skapar av otillräcklighet på en aggregerad nivå. Jag kan inte gå och säga att ja, men du är dumma på Weber.
Ja, men ta bara alla matkassarna i samma genre.
Ja, visst.
Det är ju exakt samma poäng. Även om jag är väldigt lycklig i mitt val av matkassa som gör att vi faktiskt äter varierat och inte samma sak varje vecka.
Nej, men det är väl så att det är ofta i den där tveeggade svärd. Jag har inte testat matkassavarianten, men jag har hört folk som har grav ångest över att de bara står och hackar hela tiden.
Oh, då har de fel kasse.
Mm. Ja, det måste vara så.
Ja. Dessutom så har min ekonomi, eller min budget för mat varje månad sjunkit sedan jag började med matkassa. Jag vet inte om det är för att man får allt och det blir lite över om man äter extra portioner och så vidare.
Den här podden är sponsrad av...
Ja, eller hur? Nej, jag kommer inte att säga min matkasse. Jag är väldigt nöjd. Så. Men det är också den här ångesten i mig att jag är dålig på att laga mat. Vilket jag tydligen inte alls är så länge jag har bra recept att följa. Och är de bara sådär, och då pratar vi på nivån, sätt igång ugnen. Alltså en etta. Sätt ugnen på så många grader. 2. Börja koka pastavatten. 3. Hacka upp det här. 4. Stek det där. 5. Då lagar jag fantastiskt god mat. Så det är ju helt hukt.
Ja, det är intressant att inte alla recept är skrivna sådär. Då har de ändå blivit väldigt mycket bättre på senare år. Tittar man tillbaka, skulle jag försöka läsa första upplagan av vår kokbok, jag skulle inte lyckas med någonting. Det är kokböcker för folk som redan vet exakt hur det går till.
Ja, Eller som typ exemplet när jag var liten och ringde min mormor för att få recept på plättar. Och för jag då, och sedan skulle käka lite. Och så var det så här, ja men är ni hungriga eller? Jo. Ja men då hällde du i mycket mjölk. Eller först har du några ägg. Ja, hur många då? Ja men det beror ju på hur många har ni i kylskåpet. Och så vidare.
Mm.
Till det här, hej gör det. Och sen vispar du tills du får en jämn smet. Vad är det? Det var totalt kaos. Jag bara, tack mormor. La på luren, ringde på farmor. Hej farmor, jag ska steka plättar till mig och syrran. Har du något recept eller? Ja, då börjar du med 3 ägg. Man bara, ja det här kommer att gå mycket bättre. Så. Men det är den här ångesten. Det är ångest för att vi ska ha vackra hem. De ska vara städade. Vi ska ha välartade barn. Vi ska vara framgångsrika på jobbet. Vi ska. Och sen kommer de här onda företagen som hjälper oss med allting. Eller?
Nej, det är ju... Ja, men det är lätt att hamna i någon sån...
jag hör att det liksom är någon slags atmosfären här nu. Att företag manipulerar väldigt hårt.
Ja, nej, men och det är lätt att hamna på det spåret. Och det blir också... Ja. Jag brukar känna att jag kan spela ganska hårt på det. Därför att de flesta andra röster pratar om andra saker. Så att det blir ändå någon form av balans. Men samtidigt så... Jag älskar ju att titta på bra reklam och kan verkligen få en kick av att se en väl genomförd kampanj. Och jag lever inte i någon slags materiellt armod och så där utanför konsumtionssamhället, inte på något sätt. Så att det där, ja, jag är inte någon fundamentalist, men jag tycker det är intressant att peka på de här tendenserna, därför att de flesta tänker inte riktigt på det i de termerna.
Nej, inte överhuvudtaget. Nej. Jag brukar ha en helt fantastisk annons från något av de här sälja linser och glasögon på nätet.
Mm.
Där de använder socialpsykologi på ett alldeles ypperligt sätt. Man kan ju titta på till exempel Chaldin har ju klustrat olika sätt som vi låter oss påverkas på. Och så tittar man på den här annonsen så uppfylls faktiskt 5 av 6 i annonsen. Och det måste ha varit deras absolut bästa annons. För jag har flera varianter av samma upplägg. Eller så är det bara någon som har suttit och gjort dem där. Som verkligen har förstått grejen. Och lyfter in det hela tiden. Och det tycker jag är väldigt spännande. När man då springer runt. Jag fotar väldigt mycket reklamer som sitter uppe på tavlor. Mm. ICDK och så vidare. Ja. Och så bara slänger ut det i mitt Instagram-flöde. Typ, hur tänkte ni här? Jag tycker inte om Pantamera reklamen i hösten och så blåser löv med en petflaska, om jag säger så.
Varför tycker du inte om det?
Nej, jag skulle kunna göra en längre analys av det.
Jag har tänkt flera gånger att jag tycker att det där har de fångat någonting på folk att se kopplingen mellan att panta en flaska och...
Nej, men det är tiden är för liten. Du kan köra den där höst eller lövblåsen, det är så här 2 minuter eller... Du vet, det skulle vara bra om det var panta en flaska, blås hela din tomt. Så. Men då skulle du hålla på flera flaskor för att komma upp i de där sekunderna och minuterna som du ber. Nej, men den är bara för långsökt. Eller ja, hon som vi står vid en bänk där och blåser istället för såga. Nej, alltså det talar inte till mig alls faktiskt. Men det är väldigt spännande när man... Det finns många som är så roliga och bra.
Mm.
Så att ibland så är jag tvungen att fota någonting och så kommer mitt tunnelbanetåg och blockerar. Då får jag vänta till nästa tåg. Så är det.
Det är precis, det är en ny ursäkt sådär. Tyvärr, jag är ledsen, jag är sen. Jag var tvungen att vänta till nästa tåg. För
jag var tvungen att fota en annons i tunnelbanan och tåget blockerade.
Mm. Men det där är intressant. Jag tänkte att vi skulle koppla tillbaka till det. Jag tänkte, jag kände att jag släppte lite tråden kring det här med statusövergångar och sådär. Bara för att knyta ihop den säcken lite. För att det som är intressant där är att vi då gång på gång på gång håller på med att försöka övertyga och få folk att känna att de ska kategorisera, för det handlar om kategoriseringar, det handlar hela tiden om att få folk att förstå vem man är. Och då måste man ju tala ett språk som är väldigt, väldigt tydligt. För ofta har man ju väldigt lite tid på sig att övertyga folk om vem man är, vilket fack man ska placera sig i. Och då måste man använda de symboler som är allra tydligast. Då brukar det vara så att det fanns symboler som ja, man kunde ganska enkelt, gick man på stan för 100 år sedan så var det liksom inte lika mycket enskilda individer som var ute och promenerade, utan det var väldigt, väldigt mycket folk som var representanter för sin yrkeskategori. Man kunde se när man gick på stan om det var en banktjänsteman eller om det var någon som jobbade på varvet eller vad det nu kan ha varit någonting. Idag däremot så är det ju väldigt svårt att bara utifrån och titta på. Visst, man kan se om någon kommer från banken och har liksom jobbat på Stureplans finansinstitutioner och är på after work. Ja, men då kan man se skillnad på det om byggjobbare. Men går man på en lördag när folk är lediga så kan en läkare gå med upprivna jeans och lite tatueringar på armarna och ett rejält hipsterskägg. Lika väl som någon som jobbar inom produktionsindustri till exempel. Väldigt, väldigt svårt då att placera folk på det sättet. Därför får man då använda andra språk. Och där har ju konstruktionen kommit in. Och det är de symboler som är särskilt starkt laddade. Och som folk kan tolka ganska snabbt. När det gäller att förstå vem man är. Är just konsumtionsvaror. Och inte minst då varumärken som är liksom en slags semiotiskt syskon till de här konsumtionsvarorna. Det är alltså omöjligt att tänka till konsumtionsvaror utan varumärken då.
Mm.
Så det är därför som de då används i de här statusövergångarna. När vi då går från en, eller försöker då tydligt säga att ja, men ni ska placera mig i det här facket, det är där jag hör hemma. Och sen lyckas det aldrig riktigt så tydligt. Det kan också vara mer diffusa fack. Jag menar, det är diffus nog med att vara barn eller vuxen som jag pratat om tidigare. Men även andra liksom, mer flyktiga kategorier som att vara framgångsrik, att vara lycklig, att sända ut liksom, en bild av det. Eller att leva i välstånd och sådär. Hur sänder man ut det egentligen?
Jag kan säga hur det ser ut för en kvinna.
Ja.
Det stavas kappa, handväska och skor.
Ja, då har man attributen. Så är det bara att fylla på med då olika. Mm.
Ja, alltså, jag har gjort en liten sån här privatspaning. Så att ni som är väldigt involverade i mode kommer säkert att bara dö på mig nu. Men jag upplever inte att själva kläderna, märket på kläderna, kvaliteten på kläderna har samma betydelse jämte mina skor och min handväska.
Nej, utan det är de som är särskilt tydliga.
Ja, och det här kanske, det är naturligtvis helt beroende på vilka kretsar jag springer runt i. Naglar är också väldigt viktiga. Och då menar jag inte vilken färg på nagellacket, utan det kan vara helt utan nagellack. Men det ska vara formen på naglarna. Det får inte se slarvigt ut på något sätt. Och gärna sådär handkräm. Var och varannan kvinna har så handkräm i sina handväskor. Det som jag inser hela tiden att man inte vill ta det. För det är viktigt att, ja, det är bara för att man nörar ner sig och så blir man intresserad av någonting. Så börjar man titta på det mer. Är man gravid som har barnvagnar och bebisar överallt och så vidare. Men ändå, jag tycker det är spännande. Det är för att det här valet att inte ha den här jättedyra enkla klänningen till exempel. Bara det här att ha klänning istället för byxor är också ett val. Men att gå på någon, säg Koss eller Sara eller någon som är mer mode men inte kappa lindex. Där man ändå kan få lite, klänningen jag har på mig idag till exempel, den är asymmetrisk. Och jag köpte den inte för att den är asymmetrisk, jag älskar det. Och då säger det någonting om en i mycket högre utsträckning än att det är en Karen Millen-klänning. Vilket jag förut också älskar den.
Ja. Jag var helt övertygad när du sa att den var asymmetrisk. Jag skulle vara ett svenskt märke som har jobbat mycket med.
Ja, det här är Koss.
Ja, okej. Ja, jag trodde det var en Karen Millen-klänning.
Nej, jag har några hemma.
Ja, okej. Nej, men precis. Med Koss och som vi låtsas om att de inte är svenska. Men även då en hel del andra svenska märken som
jobbar med. Filippa K, till exempel. Ja. Mm.
Och Acne och sådär som jag har jobbat hårt med. Men det var ett litet tick på det. Nej, men absolut. Det, jag tror att du är inne på någonting. Att det,
ja, men att man väljer sina symboler. Mm. Beroende på i de subkulturer man befinner sig.
Och just det här med naglarna, det känns lite sådär nästan tillbaka till Weblens gamla idéer så om att om distinktion och att man ska visa status genom att inte arbeta. För väl manikurerade naglar är ju ett tecken på att man inte behöver lägga allt för mycket tid på att stå i diskbaljan, utan att man kan ha en liten rut hjälp där hemma som så fixar man det där. Ja, men kanske jag läste in för mycket, men...
Nej, jag tror att vi är inne på samma spår där. Och sen det här med färger eller inte färg och såna där, jag vet inte, nästan överbearbetade naglar som man kan se från de som har suttit hos manikyr. Vad heter manikyrist?
Ja, det...
Whatever. Ja. Där det är flera olika färger och det är liksom stjärnor och det är prickar. Jag är inte så mycket tjej. Jag tycker att det är otroligt schysst att jag har börjat med rött naglar.
Ja, men jag har lite dålig koll. Jag kikar för lite på naglar uppenbarligen. Men är det där mycket spritt med att ha den typen av extravagant liksom, mönstrade naglar och så? Eller är det mest bland ungdomar?
Jag kan inte svara på den frågan.
Nej, jag kan tänka mig att det finns intressanta klassdimensioner i det där också.
Ja.
Men det får vi gräva in en annan gång.
Ja. Men om man fortsätter inne på det spår där du forskar väldigt mycket, alltså konsumtion och kultur. Det här med övergångsritualerna, ja, men sen så går det ju vidare i flera steg.
Precis, och en av de sakerna som jag tycker är riktigt intressant i sammanhanget är just att titta på de här kommersiella symbolerna som används mycket och hur de, och inte minst varumärken, hur de har blivit, jag brukar använda begreppet kulturella resurser för att spegla det, att det är någonting som vi som individer använder på egna sätt. Vi tar de här och använder dem som resurser i vårt eget arbete för att skapa mening helt enkelt. Så det är någonting som används väldigt aktivt. Och det mesta som har skrivits tidigare om varumärken är ju väldigt fokuserat på vad företagen gör med varumärken och vad det får för konsekvenser på folks agerande. Så att om jag sköter av mitt varumärke på det här sättet så kommer jag få folk att köpa det. Och få rätt folk att köpa det för rätt pris och sådär.
Mm. Nu har ju digitala samhället helt ställt det på ända.
Ja, i alla fall delvis. Men fortfarande är huvuddelen av forskning om varumärken på det hållet. Men vad jag då alltid har tittat på under hela min forskarkarriär, det är, men vad gör folk med varumärken? Vad är det vi har dem till? Och då ser man väldigt mycket att det har gått från att vara någonting som man upplevde tillhörde företagen till någonting som man upplever allt mer tillhör en själv som konsument. Det finns en sån här väldigt, väldigt tydliga exempel på det som jag älskar att använda i min undervisning. Till exempel att i en hel del olika länder så kan man se att antalet föräldrar som döper sina barn till olika varumärkesnamn har ökat. Då kan man fundera kring det här. Vad brukar man döpa barn till? Ja, men ofta är det saker som kanske någon gammal släkting som man tycker mycket om. Eller någon känd person som man högaktar. Eller någon historisk person som man ser upp till. Som man tycker liksom någonstans har kvaliteter. Man tänker så här. De här personerna. Det är väldigt sällan som man döper efter någon skurk. Eller någon som man tycker lite illa om. För att man tänker att någonstans blir lite av det här namnet. Kommer att liksom. För man har ju inte bara ett namn. Utan man blir ju. Man blir ju också det namnet. Jag heter inte Jakob, jag är Jakob.
Mm. Det blir väldigt, eller så blir man sitt smeknamn.
Ja, jag har aldrig haft något smeknamn.
Ja, men jag heter ju Camilla.
Ja.
Och det är väldigt svårt för stockholmare att uttala.
Det är så.
Det blir Camilla. Och det är inte jag.
Nej.
Jag är inte uppväxt i det, så jag känner helt igen med det där. Och när jag då försöker säga, men jag heter Camilla. Camilla? Nej, jag är inte från Finland, jag är från Norrland. Det är lite skillnad.
Mm.
Vilket har gjort att här i... Först blev jag Millan.
Mm.
Och sen blev det bara Milla. Och nu är jag Milla.
Och det känns bättre än...
Ja, det är jag. Det har varit jag de senaste 10 åren. Jag är lite drygt nu faktiskt. 15 år.
Ja, Milla. Milla. Alfons Åbergs bästa kompis.
Exakt.
Ja.
Och det är jag. Det är i alla fall jag tills jag kommer till Skellefteå.
Ja, då får du gå
och
tillbaka
säger
till...
Camilla.
Ja.
Och då är jag verkligen Camilla. Jag tycker att det är så spännande det här med vad vi sätter för beteckningar, inte bara på människor utan på olika saker. För vi kan ju inte diskutera saker och ting som vi inte har beteckningar för.
Nej.
Och vi kan inte heller namnet på, jag menar, säg mina egna barn, varför heter de som de heter? Jag har ju historier om allting, det är klart jag har historier om det. Och jag är så nöjd med de namn som de fick, för de blev, det var ett bra namn.
Ja, för de blir ju namnen. Också,
alltså, ja, de namnen blir namnen. Men inte alltid.
Nej.
Det är för vissa människor säger jag konstant fel namn till. Och jag säger konstant fel samma namn.
Mm.
Och då tänker jag, nej men det var inte meningen att du skulle heta så.
Nej men det där är inte helt... Jag heter ofta David till exempel.
Ja, jag kan tänka mig det.
Så att det är någonting där. Men Ja, det är intressant det med namnen när det blir fel. Jag själv har jag problem med det där med mitt... Jag har ganska mycket av mina affärs... Eller affärskontakter, jag är inga riktiga. Med mina kollegor på universitetet utomlands. Så att jag har mycket kommunikation sker på engelska. Och då har det blivit så att de som känner mig lite mer väl vill försöka liksom visa det genom att uttala mitt namn på svenska. Vilket gör att de säger konstigt såhär, jaha, jaha. Det mest besynnerliga grejer. Så att jag har försökt säga att jag kan väl ha ett, liksom Jacob, det funkar. Jag kan heta det. Jag kan ha ett annat namn när jag pratar engelska. Men inte 100 olika märkliga varianter.
Nej, nej, när jag bodde i Kanada, då fick jag heta Cam. Och det är också short for Cameron. Det är en kille.
Så just det, ja.
Det var jättemånga som när jag dyker upp, you're Cam. Right. You were expecting a guy, right?
Ja.
Yeah. But you'll do.
Ja, det är jättekul. Men just det, men nu tillbaka till namnen då. Att plötsligt så ser man att folk då upplever att ja, men vad vill jag att mitt barn ska heta? Jag vill att det ska heta Gucci, jag vill att det ska heta Dodge, Mercedes. Men många av de här är ju namn någonstans i bakgrunden, men det är ju inte, det är liksom inte att man plockar fram de gamla namnen. Så där, utan det är ju just varumärkena. Som, och det finns också forskare som har tittat på det här och undersökt lite mer och sett att det är just varumärkeskopplingen som gör att man tycker det. Och då är det ju någonting att de här varumärkena har blivit så meningsfulla symboler att det är det man vill skicka vidare. Ja, men jag vill att min dotter ska bli liksom lite classy och sådär. Så då Gucci, det är bra.
Alltså nu har man ju, jag har läst om studier i USA där man har tittat på, undrar om det inte var på grund av Malcolm Gladwell. För han tog väl upp det i någon av sina böcker. Så tittar jag lite mer på det för jag tycker det är så spännande. Hur valet av namn på ditt barn styr väldigt mycket hur andra människor ser på det här barnet. Och vissa slags namn var verkligen absolut icke-rekommenderbara. Och i Sverige har vi ju Ronnyson och Jonny som är mer kriminellt belastade än resten av befolkningen. Och då tänker jag så här, när man då, är man medveten om det här? Väljer man ändå för att det är just en gammal släkting eller något sånt? Eller kan man, väljer man medvetet namn för att det ska vara mer framgångsrikt för barnet? Och då tänker jag, det här är ju inte bara barn, det här är ju produkter och tjänster också.
Mm.
Alltså hur man väljer namn till det man sen ska sälja eller i det här fallet älska. Men jag ska inte tappa bort den här förkärleken för olika varumärken. Utan jag tänker så här, vi har ju också den här stora trenden att folk tatuerar.
Ja, men det var det som skulle bli mitt nästa exempel här. Ja, nej, men det är okej.
Okay.
Ja. Nej, men för det är någonting som jag har tittat på under... Det är ganska lång tid, mer eller mindre aktivt. Men jag har liksom följt det där. Vi nosade upp det ganska tidigt skulle jag säga. Någonstans i början på 2000-talet. Jag och några kollegor som såg att ja, men här är någonting som håller på att hända. Och då var vi runt och snackade med en hel del tatuerare i USA framförallt. Kring det här att folk började tatuera in varumärken. De här tatuerarna de tyckte att det var helt fel. De tyckte liksom att tatueringskulturen ska vara... fri från den typen av kommersiella inslag. De tycker att ja, men tatueringskulturen är ju liksom, det är counterculture. Vi kan ju inte blanda oss med de här kommersiella symbolerna. Och vad är det för idioter som sätter ett märke på som någon slags reklamgrej? Ja, de tyckte bara att det var sjukt. Och så kunde man gå runt och kika vi ganska mycket på olika forum. Det var ju lite svårt att hitta folk som har tatuerat in varumärken. Man liksom, det blir lite creepy och någonting spana på badstranden och liksom söka fråga man får intervjua
folk. Men jag är bara forskare i reklam och PR. Mm. Eller hur?
Ja, så att, nej, men däremot så finns det då mycket skrivet på olika såna tatueringsforum. Det är rätt vanligt att man lägger upp sina nya tatueringar och så får man kommentarer och sådär. Och där kan man se att det, i början så fick de rätt så mycket skräp och bara, vad är det här för någonting? Det här är idioti. Men att det har vuxit och blivit väldigt, väldigt mycket vanligare.
Ja, men jag såg, var det nu i somras en kvinna fick 40 000 för att tatuera in ett företagsvarumärke.
Ja, precis.
Och fick spin på det också, företaget.
Ja, de ja men det var ju en PR-grej där i samband med det här Tough Viking-loppet på Gärdet i Stockholm. Där man tatuerade in, får man säga varumärken eller? Ja.
Du får säga varumärken, absolut.
Ja, det är inte...
Nej, det är ingen sponsor på den här formen.
Nej, men Reebok var det ju som sponsrade det här eventet. Och så tog de ju in den här Salon Betong, liksom en coolaste kanske, eller vad vet jag om det, men en som jag uppfattade som den distanserade mainstream-snubbiga är, en cool tatuerad salong då, Salon Betong, känd från TV. Och så gjorde de alla som satte en logga på sig fick 5000 kronor i presentkort på Reebok. Och den som gjorde den största loggan fick på 40 000. Ett så kallat sponsorkontrakt på 40 000. Och det var jättemånga som gjorde det här. Och i media så skrevs det ganska mycket om att, men vad är det här för idioter? Liksom, låter de sig köpa? Är de så billiga? Men för de här personerna så var det så att nej. Alltså det här, jag hade ändå velat skaffa en sån här tatuering. För att, ja, det är visst det är Reebok. Men framförallt så står ju Reebok för, ja, ett sunt hälsoideal. Det står för fitness. Det står för att bara testa gränserna. Att köra hårdare än vad du tror att du kan. Ja, de här positiva sakerna som de som var med i det här loppet stod för. Och sa att om jag vill symbolisera det för mig själv och för andra att jag är en sån person, ja, då är detta en av de bästa symbolerna jag kan tänka mig. Och jag har också försökt fundera på, vad skulle man annars sätta? Ett par löpardojor liksom generiska. Jag vet inte riktigt, det är jättesvårt. Så att det är väl just det som är grejen, att varumärken står ju, de har ju sån associationsbas, så mycket saker de står för som är, ja, ibland positivt, ibland negativt laddade i samhället. Och de är de tydligaste symbolerna för det här. Därför så finns det en kulturell logik. Men det är alltid en väldigt hafsig analys om man är liksom, försöker förstå kultur, att säga att folk är dumma i huvudet. Då behöver man ofta gräva lite mer. Men någonstans när vi började titta på det här tatuerade jag in varumärken, och samma sak med varumärkets namn, den reaktion man får, ja, men folk är dumma i huvudet. Ja, men då får man nog gräva lite djupare.
Det inte alls med.
Nej, får man gräva lite djupare och försöka förstå den kulturella logik som leder till att det för vissa personer känns fullständigt rimligt att ge sitt barn ett varumärkesnamn eller att tatuera in ett varumärkessymbol eller någon kommersiell symbol. Och det finns jättemycket paralleller mellan just namn på barn och tatueringar. För det är lite samma sådär, vad brukade man ha för symboler? Vad är liksom accepterade symboler för tatueringar? Ja, det är väldigt mycket traditionella symboler. Det kan vara från mytologi eller från historia. I Sverige kan man säga vikingar och sådär för att visa någon slags koppling bakåt. Eller sjöjungfrur och lite sådär klassiska
mytologi.
Saker. Ja, nordisk mytologi, verkligen Thor med sin hammare och sådär. Eller kristna symboler för de som, man behöver inte vara kristna för det, men kristna symboler.
Och kinesiska tecken.
Precis, eller andra kulturer som man på något sätt högaktar. Man tänker att jag vill ha det kinesiska symbolet för balans, för att det är så jag tänker på mitt liv, att jag vill att det ska vara linja. Och så sätter man det på kroppen för att man vill att det ska vara en del i berättelsen om vem man är, för sig själv och för andra. Så att man försöker liksom inkorporera några värden som finns i de här symbolerna i sin historia. Plötsligt då har varumärken blivit så starka symboler som lever, liksom existerar på samma nivå för en del som de här traditionella symbolerna. Jag tycker det är ett intressant skifte, men även det är inte så att det är en procentuellt sett jättemånga människor som har varumärkestatueringar eller ger varumärket namn. Men det visar på ett kulturellt skifte där de här symbolerna tar plats bredvid andra traditionella symboler.
Ja, alltså den symbol för som blir väldigt nära mig, inte företagsvarumärkesmässigt, utan att jag bara inflyttat Lidingöbo. Om jag brev på lite på min dialekt, då hörs ju det att det inte är från övrigt. Nej. Men där pratar man ju fullt.
Just det, där har de där lilla iet som...
Ja. Man är från Lidingö. Och jag klarar ändå inte av att jag är kvätt så att jag har bott där så länge. Men mina barn gör ju det ändå, för att alla vuxna de möter, både på förskolan och nu i Sverige också då i skolmiljön, väldigt många av dem är ju Lidingöbor. Och det var ju någonting som de tog med sig hem från västkusten för att visa på att de hade sommarstugor, det vill säga hus, på västkusten i Sverige. Att de var så rika.
Ja, okej. Okay, ja.
Det är därifrån det kommer. Så sådana här symbolhandlingar för att visa identifikation kan man göra på väldigt många olika sätt. Det behöver inte bara vara det här visuella med bilder, utan även hur man pratar. Och nu har jag till exempel varit mån om att inte tappa min dialekt här någon minut. Och jag tror att när man lyssnar på mig när jag pratar på det här sättet, då får man som en annan bild av vem jag är och vad jag står för. Och man får förutfattade meningar eller så här. Vi brukar kalla det för inte fördomar utan förkunskaper.
Just det, ja.
Om människor. Och det där är jätteintressant om man tittar på det utifrån just företagsperspektiv. Vad har du för avsändare av ditt budskap? På vilket sätt stärker den symboliskt, ligger i linje med den kommunikationsstrategi som man har från företagets sida? Och jag brukar alltid säga att det spelar ingen roll. Alltså vd måste vara mottagligt. Därför att vd kommer i så många olika sammanhang att vara den person som är företagets ansikte utåt. Även om man även plockar fram specialister som ska vara föra viss talan. Det måste ligga i linje med den människan, den individen. Annars kommer det inte att bli något av det. Men för att då kommer folk att fatta en diskrepans. Så.
Mm.
Och då tänker jag så här, utifrån ditt perspektiv. Vad är då de, hur ska företag, hur kan företag tänka för att uppnå den här optimala balansen på hur de förmedlar sig via sin varumärke eller via sin kommunikation, budskap, symboler som du ser det, utifrån ditt.
Oj, om jag hade ett riktigt bra svar på den frågan, då skulle jag säga upp mig på universitetet och bli stenrik istället. För det är ju så att vi som jobbar på universitetet, det är bara de som inte har lyckats där ute i näringslivet.
Jaha, ja, är det så?
Ja, fast du får inte bättre för något.
Nej, jag lovar.
Men det är knepigt. Men jag har väl något svar på den där frågan som egentligen kopplar ganska mycket till din lilla historia om dialekten där. Själv är jag ju från Halmstad, vilket hörs ibland. Jag har verkligen inte jobbat på att få bort det där, utan det har slipats bort. Jag var länge sedan jag bodde där. Någon slags diffus koppling. Men hör man folk med dialekt, så det finns studier på det där att man uppfattar dem på olika sätt. Folk som jobbar i kundtjänst och sådär kan ju ha väldigt, väldigt mycket.
Men är det så här Gotland och Dalarna som är
positivt? Ja, de ses som väldigt sådär. De kan inte ljuga. Stockholmare där och talar nästan aldrig sanning, det är man helt övertygad om. Och det där kopplar ju till där hur företag kan jobba med sitt ursprung och var man kommer ifrån, för att på något sätt koppla till någonting som känns rotat, för det är väl det som många företag, men det är svårt att prata generellt kring företag för att det finns så många olika typer som
men vi har några som verkligen står ut med att de kommer från olika ställen. IKEA i Älmhult, Clas Ohlson ligger där i skogarna i Dalarna, du har den fantastiska, jag är så djupt imponerad, men Skellefteå-gänget, så Northern Kingdom, som gör de mest brutala digitala lösningarna för jättestora. De gjorde till exempel en hobbitsresa för PR och reklam. Som sitter uppe i Skellefteå och är helt ointresserade egentligen. Ja, men att sitta där uppe.
Och just det där, vad man har för ursprung. Därför att det säger så mycket för konsumenten. Det är svårt för företag att bygga varumärken. Man måste liksom använda. Man kan liksom inte bygga symboliskt material från ingenting. Utan man måste jobba med. Ja, associationer kan, som redan finns. Och då är ju associationer till plats någonting som är väldigt starkt. Därför att vi upplever platser som så fixa och fasta och riktiga.
Men du kan ju inte heta Northern Kingdom och komma från södra Sverige.
Nej, det går liksom inte. Utan man upplever det som väldigt, väldigt roligt. Att jag har tittat en del på, inte minst när det gäller modebranschen, hur man jobbar på olika sätt konkret med plats. Och jag tycker det är väldigt spännande att se på svenska företag. Eller egentligen se på både svenska och utländska företag, hur de använder svenskhet, eller hur de använder eller inte använder svenskhet. Jag kan inte se då att det finns en del svenska företag som, de svenska företag som är framförallt aktiva på den svenska marknaden, de jobbar ju med väldigt lokala, små saker. De gör en stor poäng av att de är, kommer från Resteröd, liksom. Ingen som vet exakt var det ligger. Men det är i alla fall ett ställe där man gör, där riktiga människor gör riktiga saker. Det känns på långt håll.
Och det känns väldigt svenskt.
Ja, men absolut. Då jobbar man med svenskhet på liksom en lokalkännedomsnivå. Men sen finns det också en del svenska företag som är väldigt aktiva på den svenska marknaden. Som inte alls jobbar på det sättet. Som tar en annan plats, mytologi. Som Lexington till exempel. Som är kanske det absolut mest amerikanska företaget på den svenska marknaden. Men nu som är svenska, men som bara har snott en helt annan som platsidentitet och gjort, och jag tycker de gör det jättebra.
Ja, men amerikansk östkust ute i fingerspetsarna.
Och de jag kan själv sådär, när ingen ser, titta i deras kataloger och tänka att det ser rätt härligt ut. Men jag har visat några av deras saker för mina amerikanska vänner, och de liksom, och de ålar sig av pinsamhet liksom när de står så här. Finns någon annons där det står två coola snubbar på en strand med en stor propeller, står det, the guys with the propeller. Och de bara, gillar svenskar det här på riktigt? Ni är ju sjuka i huvudet. Jag bara, ja, vi tycker allt amerikanskt är häftigt. Ja, men så jobbar man på det här sättet. Och sen, men sen har man då företag som kör mer eller mindre på sin svenskhet utomlands. Jag tycker IKEA och Hennes & Mauritz är två bra exempel. Där IKEA ju verkligen vältrar sig.
Ja, det är gult och blått och alla deras produkter har ett svenskt namn. Visst.
Och där H&M mer eller mindre mörkar det här. Det är inte alls så centralt för dem. Och det är inte ett problem om folk där ute inte vet det. Och där tycker jag Koss är ett så bra exempel. Där de verkligen har klippt bandet. Alltså att, nej, det framgår inte någonstans att de kommer från Sverige och att de är kopplade till IKEA. Nej, till H&M, sorry. Och så att man liksom verkligen jobbar på att ja, men vi har den här traditionen, vi har ett företag som funkar väldigt bra, vi har designavdelningar som är oerhört skickliga. Men nu klipper vi de här gamla associationerna både till Sverige och det där och existerar liksom fritt flytande som känns globalt. Så då har vi liksom en annan typ där man inte jobbar med ursprunget.
Startade första butiken, var inte första butiken i London?
Ja, först London började med och sen var de, hade flera butiker i Tyskland och jag tror till och med Köpenhamn fanns ett bra tag innan de öppnade i Stockholm.
Mm.
Vilket jag tror det
är... Ja, jag vet att jag var hos en kompis i... Jag har kompisar i Marseille och där fanns Koss före det fanns i Stockholm.
Ja. Och det där är ju, ja, det är mycket kan man säga, men de är ju oerhört skickliga. De har, det där är genomtänkt, det där var inte bara en slump. Och det verkar ha funkat väldigt bra ju.
Mm. Så att ett av dina tips är då att tänka mer på platsen.
Tänk mycket på platsen. Och det som jag också gillar, och en liten anekdot som jag tycker om i sammanhanget, är att jag pratade på ambassaden i Berlin en gång. Med framförallt en tysk publik och så pratade om det här med varumärken så sa jag att det ett av de absolut populäraste svenska märkena i Tyskland det är ju Christian Berg Stockholm. Känner du till dem?
Nej.
Nej, det gör du inte. Därför att det är Peking Kloppenbergs eget privata varumärke. Men som, och det är sådär, lika mycket som amerikanerna skäms när de läser Lexington-reklamen så skäms jag när jag tittar på deras när de skriver om att vi står på den stolta traditionen av den svenska modernismen och sådär.
De har hijackat.
De har hijackat, ja visst.
Det är jätteroligt.
Så att Christian Berg i Stockholm, fantastiskt så kallat svenskt märke.
Ja, jag förstår. Ja, men du, det är faktiskt dags att avrunda. Det känns jättetråkigt för att det här har varit åtminstone för mig ljuvligt till mig. Jag tänker att du som lyssnar kanske får så här frågeställningar och så vidare. Var kan man läsa mer om dina tankar? Jag vet att du har gjort upp böcker.
Ja, men jag har gett ut några böcker på svenska som tar ett liksom, ganska grundläggande grepp på det här. Märken och människor som jag skrivit tillsammans med en kille som heter Anders Bengtsson. Märken och människor heter den. En bok som heter Konsumtion som jag skrivit med en etnolog som heter Lars Kaiser. Och nu senast gav vi ut en bok som heter Marknadsföring, människor och interaktion.
Mm, jag länkar till allt på bloggen.
Så de ger en ganska bra introduktion till det här.
Ja. Och om man vill att du ska komma ut till deras företag och tala om det här, vad gör man då? Lyfter man luren och ringer dig då, eller?
Ja, jag tror att jag är bäst att nås via mail, men man hittar mig på Stockholms universitets hemsida och snackar gärna runt ifall det är någon som är nyfiken på att lyssna.
Strålande! Och för dig som lyssnar, om du tycker att den här serien är intressant att följa och vill få lite mer extra information om saker och ting så går du in på retoritiska.se där jag brukar försöka lägga upp så mycket som möjligt i samband med de olika podcasten. Tack för att du lyssnade den här gången och välkommen tillbaka om en vecka. Tack så hemskt mycket för
det. Ja, men tack för att jag fick vara med. Trevligt.
Vi hörs. Hej.